Jag tänkte tala lite om Melkisedek. Abrahams brorson Lot, han hade bosatt sig i Sodom. Kedorlaomer och tre andra kungar besegrade Sodoms kung och fyra andra städers kungar. De tog byte, bland annat tog de Lot och allt han ägde, och så tågade de bort därifrån. När Abraham hörde att hans släkting var tillfångatagen lät han sina mest erfarna män, de var 318 stycken, förfölja fienderna. Abraham och hans män slog fienderna och förföljde dem och tog tillbaka all egendom. Och sin släkting Lot och hans ägodelar tog han också tillbaka, liksom kvinnorna och det övriga folket. Och sen läser jag från Första Mosebok 14 från vers 17. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och kungarna som var med honom, gick Sodoms kung ut för att möta honom i Shavedalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham och sade: välsignad vare Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad vare Gud den högste som gett dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Jag tänkte att vi ska gå igenom det som står om Melkisedek och titta på: vem var Melkisedek? Han var kung, han var präst åt Gud den högste, han bar ut bröd och vin, han välsignade Abraham och Abraham gav honom tionde. De sakerna tänkte jag att vi skulle gå igenom. Nästa gång som Melkisedek nämns i Bibeln är i psalm 110. Det är en psalm som handlar om Messias. I vers 1 står det: en psalm av David. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och vers 4: Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Herren ger sin ed på att Messias ska vara präst för evigt. Och det här ordet evigt på hebreiska olam eller grekiska aion eller eon, det kan även betyda tidsålder, så att man skulle kunna översätta det här att du är präst till tidsålderns slut. I Nya testamentet anknyts också till Melkisedek, och det är i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet 5, vers 5-6 står det: så var det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa: du är min son, jag har fött dig idag. Han säger också på ett annat ställe: du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Här används två citat från Gamla testamentet, och de sägs då gälla Kristus. Det första citatet är från psalm 2, vers 7, där Gud säger om Kristus att han är hans son och att han har fött honom. Och sedan citeras det vi läste ur psalm 110, vers 4, där Herren säger att Messias är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Gud, alltså fadern, har gett Kristus värdigheten som överste präst. Och vad var då överste prästens uppgift? Främst fungerade han som medlare mellan Gud och människan. Han framgav gåvor och offrade för människornas synder. Och en gång om året på försoningsdagen, Yom Kippur, gick han in i det allra heligaste inför Gud och offrade för sina egna och folkets synder. Och fortsätter vi i Hebreerbrevet 5, vers 9, så står det: när Kristus sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom, av Gud kallad överstepräst på samma sätt som Melkisedek. Kristus offrade sig för människornas synder och blev fullkomnad. Han är därför källan till permanent frälsning för alla som lyder honom. Men vem var då Melkisedek? I Hebreerbrevet kapitel 7, de tre första verserna, så står det om honom: denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens kung, och dessutom är han Salems kung, det vill säga fridens kung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. Han var alltså präst åt Gud den högste. Och det här var mer än 400 år innan Arons prästämbete instiftades. Hade Gud en präst då, och vilka var han präst för? Och namnet Melkisedek, det betyder rättfärdighetens kung. Och vem kan vara rättfärdighetens kung? Och Salem, han var ju kung i Salem. Salem betyder frid eller fred. Han var alltså fridens kung. Och vem kan vara fridens kung? Och så står det att hans dagar har varken början eller slut. Vems dagar har varken början eller slut? Och Melkisedek förblir präst för evigt. Ja, han är alltså präst nu. Han är fortfarande präst. Men var är han präst någonstans? Vem kan vara präst för evigt? Kan det vara någon annan än Kristus? Ja, det har man ju trott. Ett annat förslag som är vanligt bland judiska rabbiner, det är att man tänker sig att Melkisedek var Abrahams förfader Sem. Abraham är född 9 generationer efter Sem, men Sem blev 600 år gammal. Och om man följer tidsuppgifterna i Bibeln så var Abraham omkring 150 år när Sem dog. Så Sem levde när Abraham träffade Melkisedek. Så det skulle ju ha kunnat vara han. Men i Hebreerbrevet 7 och 6 så står det att Melkisedek inte var av Abrahams och Levis släkt. Och då kan han väl knappast ha varit en förfader till Abraham om han inte tillhörde den släkten. Så som jag ser det kan han inte ha varit Sem. Och sen fortsätter man i Hebreerbrev 7 i vers 8, så står det att Levis ättlingar är dödliga människor, men att Melkisedek har fått vittnesbördet att han lever. Och om Melkisedek var någon annan än Kristus så skulle han inte leva. Så som jag ser det så är enda möjligheten att Melkisedek var Kristus. För Kristus visade sig många gånger genom Gamla testamentets tid. Ibland så står det som att han var Herrens ängel, men jag tror att även Melkisedek var Kristus. Sen står det då att han var kung. Melkisedek var kung i Salem. Och det är ytterligare ett indicium att Melkisedek är Kristus. För Salem, det bör avse Jerusalem. Det, i några salmer så kallas Jerusalem för Salem. Och det är nämligen så att det är ganska troligt att Jerusalem inte fanns när Abraham mötte Melkisedek. För några år senare så gör Abraham i ordning för att offra Isak. Och det gör han på ett berg i Moria land som Gud har visat honom. Och mer än 500 år efter den händelsen så köper David, kung David, en plats i Jerusalem för att bygga Jerusalems tempel, och det köper han på Moria berg. Alltså samma ställe som man tror att Abraham offrade Isak. Det skulle ju kunna finnas flera olika berg i Moria land, men det är väldigt troligt att det var det berget. Och när Abraham offrade Isak så verkade det inte som att det fanns någon stad på den platsen. Så att det här att Melkisedek är kung i Salem, det tror jag syftar på att Melkisedek, det vill säga Kristus, ska bli kung i Jerusalem när han kommer tillbaka till jorden. Sen står det också om att Melkisedek gav tion, eller att Abraham gav tionde till Melkisedek. Det citeras också i Hebreerbrevet 7, vers 6. Men Melkisedek, som inte var av deras släkt, fick tionde av Abraham och välsignade honom som hade fått löftena. Abraham gav tionde till Kristus. Och Kristus välsignade Abraham. Vers 7 i Hebreerbrevet 7. Ingen kan förneka att det är den lägre som blir välsignad av den högre. Abraham, det var ju han som var utvald av Gud och blev stamfader för Israels folk. Det är en av de allra viktigaste personerna för Israel, deras stamfader. Och ändå var Melkisedek högre än Abraham. Står mer om det här med tionde i Hebreerbrevet 7, vers 8. I ena fallet är det dödliga människor som får tionde. I det andra är det en som har fått vittnesbördet att han lever. Och man kan säga att även Levi, som tar emot tionde, själv har gett tionde genom Abraham. Eftersom han fanns till som ofödd i sin förfaders kropp när Melkisedek mötte honom. Tiondet uppstod inte i Mose lag, utan redan Abraham gav tionde, och han gav det till Kristus. Och vi kan också få ge tionde till Kristus. I Malakai står det också om tionde, kapitel 3 från vers 8. Får en människa stjäla från Gud, ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl från mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Även Jesus nämner det här om tionde i Matteus 23 och 23. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det som är viktigast i lagen, rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ja, Jesus säger alltså att det finns något som är mycket viktigare än tionde, rätten, barmhärtigheten och troheten. Och det bör man göra, men man bör inte försumma tiondet heller. Och vad innebär det här då för oss? I första Korinterbrevet 9, vers 13-14, så står det: vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet, och att de som tjänar vid altaret får sin del från altaret? Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. På samma sätt som leviterna i Israel på Gamla testamentets tid fick sin försörjning genom tiondet, så ska de som predikar evangeliet kunna leva av evangeliet. Och det fungerar om vi ger tionde. Och i Galaterbrevet 6:6, den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Vi ska alltså dela med oss av allt gott till den som undervisar oss, till vår pastor som undervisar oss. Men det som Hebreerbrevet lyfter fram som mest av det här med Melkisedek, det var att han var präst åt Gud den högste till tidsålderns slut eller i evighet. Alltså att Kristus var präst eller är präst. Och det här beskriver Hebreerbrevet utförligt i kapitel 7-10. Och börja med att förklara varför det behövs en ny överstepräst. Det går inte att nå fullkomlighet genom den levitiska prästtjänsten, genom lagen. Därför behövdes det en ny präst och en ny lag. Och det nya förbundet som Jesus är garant för, det är bättre än det gamla förbundet. Dels så, för det första, Herren har gjort Jesus till präst genom en ed, som vi läste i psalm 110, vers 4. Jesus dör inte, som de andra översteprästerna gjorde. Han behöver därför inte bytas ut. Och Jesus, han kan frälsa de som kommer till Gud genom honom och be för dem. Och tidigare överstepräster, de behövde offra dagligen för både sina egna och folkets synder. Och Jesus har offrat sig själv en gång för alla. Och sonen är fullkomlig för evigt. Nu sitter Kristus på högra sidan om majestätets tron i himlen, i det himmelska tabernaklet, där han tjänar som överstepräst. Första Johannes brev, kapitel 2, vers 1-2, står om lite om det. Mina barn, skriver då Johannes, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Och även Hebreerbrevet lyfter upp detta tidigare i kapitel 4, vers 14-16. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. I Hebreerbrevet 8 så står det om det nya förbundet i vers 6. Nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. Och sen från vers 8 så citeras från Jeremia där Gud utlovar det nya förbundet. Och det citeras ju då från Septuaginta som avviker lite grann från den hebreiska texten. Så här står det. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. För de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder, och säga, där känna Herren. Alla kommer att känna mig, från den minsta av dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det står att det nya förbundet är med Israels hus och Judahus. Och det ersätter därmed förbundet som slöts med Mose, som också var med dem. Och vi härstammar ju inte fysiskt från Israels hus, men genom Kristus har vi fått bli en del av Israels hus. Så vi lyder under det nya förbundet, och därför gäller inte Mose lag oss. Och det är egentligen två saker som lovas i det här förbundet. Dels att Gud har i nåd förlåtit oss våra missgärningar och han minns inte våra synder. Och det andra, lagen är skriven i vårt inre, i våra hjärtan. Och det här ser vi ju nu till en viss del, men kanske inte till fullo. Men ett av syftena med våra liv, det är ju att vi genom att umgås med Gud, genom att läsa Bibeln och be, att vi ska bli mer lika Kristus och att lagen ska bli skriven i våra hjärtan. Och att vi verkligen ska vilja leva efter Kristi lag. Sen står det också att ingen ska behöva undervisa någon för att alla ska känna Herren. Och det tror jag inte kommer inträffa förrän Jesus har kommit tillbaka och upprättat sitt rike. Sen fortsätter Hebreerbrevets författare att beskriva lite om den här översprästliga tjänsten. En gång om året på försoningsdagen så gick översteprästen in i det allra heligaste i tabernaklet, och senare var det ju templet. Han gick in innanför förhänget, och där bodde Gud, och så offrade han för folkets synder. Men lagen kan ni aldrig genom samma offer som ständigt bärs fram på försoningsdagen år efter år fullkomna de som trädde fram. För i offren ligger en årlig påminnelse om synderna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Offer kan aldrig ta bort synderna. Och tabernaklet på jorden, det var en kopia av tabernaklet i himlen. Mose hade fått se det här på berget, på Sinai berg, hur han skulle bygga tabernaklet. Och det var som en kopia av tabernaklet i himlen. Och Kristus, han har nu kommit som överste präst, och han har gått innanför förhänget in i det allra heligaste i tabernaklet i himlen. Och det gjorde han en gång för alla med sitt eget blod. Och då vann han en evig återlösning. Han trädde fram inför Guds ansikte för vår skull. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Det gamla förbundet instiftades med blod. Enligt Moselag renas nästan allting med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Kristus har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Han har med sin död friköpt oss från våra överträdelser. Och Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Och nu har Kristus öppnat vägen för oss till Gud. Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida, och nu väntar han på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Och det kommer att ske när Kristus kommer tillbaka och upprätta sitt rike. Då kommer vi som tillhör Kristus att uppstå från de döda och bli fullkomnade och få vårt utlovade eviga arv i Guds rike. Med ett enda offer har Jesus för all framtid fullkomnat de som helgas. Och Jesus kommer att komma tillbaka, det står, träda fram en andra gång för att frälsa de som väntar på honom. Och det som vi hörde Gabriel läsa från Hebreerbrevet 10, från vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Och den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Här dras en parallell mellan förhänget i templet som rämnade och Jesu kropp. Vi får alltså tillträde till Gud genom Jesu död. Genom templet rämnade, öppnade vägen in i det allra heliga. Jesu död på samma sätt öppnar vägen för oss till Gud. Och vi kan därför frimodigt, bildligt talat, gå in i det allra heligaste inför Gud. Och sen står det om att kroppen badad i rent vatten, och det tror jag syftar på dopet. Fortsättningen där i Hebreerbrevet 10, vers 23. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Hoppet, det är att vi kommer att få del i Kristi arv. Och den bekännelse som vi ska hålla fast vid, det är att Jesus är Kristus, den smorde kungen som ska sitta på Davids tron. Och sen är ju Gud trofast så att vi kan lita på hans löfte. Sen från vers 24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi ska ge akt på varandra och sporra varandra till goda gärningar. Och det är också viktigt att inte överge våra sammankomster. Jag tror att det är viktigt att vara med i en lokal församling, och speciellt som man ser att dagen närmar sig, att Herrens dag närmar sig. Vi kommer att testas, och många kommer att komma på fall, och då blir ju gemenskapen i den lokala församlingen extra viktig. Sammanfattningsvis om det här med att om präst. Kristus är alltså vår överste präst nu. Han kommer inte att behöva offra mer eftersom han har offrat sig själv en gång för alla. Och nu fungerar han som medlare mellan oss och Gud. Målet är att vi ska helgas och få uppstå och vara med Kristus när han blir kung i sitt rike. Så det är en sak kvar av det här som Melkisedek gjorde, som vi läste om i Första Mosebok, kapitel 14, vers 18. Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Abraham fick fira något som man kan kalla en nattvardsmåltid med Kristus, nästan 2000 år innan Jesus instiftade det nya förbundet, som han gjorde vid den sista måltiden med lärjungarna och när hans efterföljande död. Och nu, nästan 2000 år efter att Jesus instiftade det nya förbundet, så kommer vi att få fira nattvard. Amen.